tror du kan köra igång den där. Vi ska sova. Kommer den rätt då? Det är för mig att få vara här idag. Jag satt och tänkte på för 32 år sedan så var jag här och var ungefär lika nervös som jag är nu. Kanske lite mer då. Då var det ett av mina barnbarn som, jag minns inte hur det var, Caroline. Det var någonting, vi ska till kyrkan idag. Jag var det där då? Ja, det är någonting med morfar, sa hon. Det var jag. Jag skulle ta sig emot som distriktföreståndare för EFS och kom ifrån arbetslivet på annat sätt. Och det är alltså 32 år sedan. Tiden har gått fort. Men jag är tacksam för den här kyrkan och tacksam för det jag har fått vara med om. Och jag tänkte att Gud är i alla fall underlig som kallar sådana som jag till en sån här tjänst. Men idag så ska vi försöka med lite teknik att prata om att församlingen är ett ljus i mörker. Och mörkret behöver jag inte säga så mycket om. Vi ser vi i världen att det mörknar. Det mörknar allt mera i världen. Jag tror jag det var någon sång som var. Man känner oro för många andra ting. Men vi har att vara ett ljus i mörkret. Kampen i världen, jag ska säga till dem som lyssnar på det här i efterhand, det sänds ju ut som ljudfil som man kan lyssna på datorn, att vi har lite bilder vi tittar på, vi som sitter i kyrkan, men jag ska försöka läsa som står där så får du som lyssnar på datorn också höra vad det är. Kampen i världen, hela tillvaron i vår värld är en kamp mellan ljus och mörker. Det är vad hela Bibeln handlar om och det är vad romanerna handlar om, det är vad filmerna handlar om. Kampen mellan ljus och mörker. Jag tror att alla människor är lite medvetna om det. Och så är vi kallade att aktivt ta del på ljusets sida. Strida för ljuset. Och Gud är ljusets källa. Det första han skapade var ju ljus. Gud sa var det ljus. Och han gjorde det i begynnelsen. Det är så fint ord. Innan någonting annat fanns till. Det var kaos och mörker och så skapar Gud ljuset, energi, bangen, den enorma energin i det kosmos som vi lever i. Det måste ju finnas en enorm kraft. Mörkret är frånvaro av Guds ljus, jag har skrivit, och Guds motståndare djävulen kallas för mörkrets förste. Mörkrets förste stiger ner, hotande och vred, sjöng Luther en gång. Och symptomatiskt, Jesus sa till sina motståndare när han hade bett på knä i Getsemane, när han hade svettats blod och så kommer de, krigsskaran, kom låt oss gå, nu är de här. Då sa han, detta är er stund, nu råder mörkrets makt. Och det känns jobbigt att tänka på att det var den tidens religiösa människor som skickade krigsskaran för att hämta honom. Det kan leda oss till viss eftertanke, tror jag. Några bibelord kring dagens tema. Det jag först tänkte på var det här saltarordet i psalm 36. Hos dig, Gud, är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Han är ljusets källa. Jag var fången i en källarkorridor i grannhuset för något år sedan. Och det var en väldigt obehaglig upplevelse. Jag hade varit inne i ett förråd. Och steg ut och stängde dörren, det var ljust i korridoren. Och sen slocknade ljuset. Har ni varit i absolut kompakt mörker? Och korridoren gick i vinkel och jag tappade liksom orienteringen. Och jag ser mig själv treva omkring där med händerna och hitta väggar. Och tänkte, vilken vägg var det och vilket håll ska jag? Och så tänkte jag, det ska ju synas någon lys. Jag har inte ett ljus. Jättejobbigt var det. Men jag trevade mig fram så småningom och kom fram till dörren. Jag gick åt rätt håll. Men jag tänkte att få vara i mörker. Och kanske någon ibland oss har råkat ut för det att man har tappat synen. Måste vara jobbigt. Och ändå säger de att det är nästan ännu värre att tappa hörseln. För det är man liksom utanför, jag vet inte. Men Gud är i alla fall livets källa. Och här lever vi i ett ofullkomlighetens sammanhang. Ursäkta. Vi ska hela tiden tänka att vi lever i ofullkomlighetens sammanhang här på jorden. Det blir aldrig riktigt, riktigt, riktigt bra, riktigt färdigt. Men vi ska prata om skaparen som med sina mäktiga ord var det ljus av intet frambringade hela universum och till sist insatte människan som är förvaltare av den jord som blev hennes hem. Och det här förvaltarskapet, det är viktigt att sköta. Sju ord inleder Bibeln, och det finns mycket att säga om. I begynnelsen, innan någonting annat fanns, så skapade Gud himmel och jord. Det här slår fast någonting som är väldigt viktigt för oss som är troende. Det är Gud bakom allt. Här sägs det viktigaste som kan sägas om livets stora gåta. Ett gudomligt vittnesbörd förmedlat genom profetisk insikt. Jag har funderat, hur fick vi reda på det där då? Och så har jag tänkt så här, månne Gud sa det till Mose. De pratar ju ansikte mot ansikte, står det. Och han skrev ner det. Det finns ju i Moseböckerna. Jag tror det. Profetisk insikt. Så här gick det till. I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Inte ateismen som säger att det finns ingen Gud. Dårarna som säger i sina hjärtan att det finns ingen Gud. Det där var ett skriftord från Bibeln. Inte agnosticism. Det vill säga att om Gud kan man ingenting veta. Det kan man visst. Gud har uppenbarat det för oss. Och inte, här funderar jag en lång stund, inte den materialistiska evolutionsläran. För den säger ju egentligen att det är någon slags självskapelse. Att det fanns någonting, eller vad fanns det? Började av ingenting. Jag tror att de har farit vilse. Däremot tror jag att Gud fortlöpande skapar. Men att han har inte övergett sin skapelse. Här ska ni kunna prata om. Men som jag ser det så är den materialistiska evolutionsläran teorin om materiens eviga existens och pågående självskapelse. Jag tror inte vi behöver tro på det. Sen ska jag ta med ett bibelord om uppenbarelsen från Gud. Om det nu finns en Gud som vill ha med oss att göra, det är klart att han uppenbarar sig för oss. Han gör det i naturen. Han gör det när vi tittar på varann, när ett barn föds. Men han gör det framförallt också i sitt ord, så att vi ska veta vad han verkligen vill. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det finns någon som säger att det här är precis mitt versen i Bibeln. Psalm 119, vers 105. Då är man liksom mitt i. Och det är centrum. Och det är ju viktigt att vi inte tummar på Guds ord. Vad har vi då för någonting kvar? Jag tror att om än inte våra mänskliga hjärnor liksom kan hålla med om allting, så får vi göra som Luther. Vi får lyfta på hatten och säga, jag begriper tyvärr inte det här. Men det är Guds ord, och då får jag tro det som det står. Jag tycker det är så tryggt. Och man ska ta med vissa saker. Nej, jag tror inte på jungfrufödelsen, och jag tror knappast att han uppstod. Och vad blir det kvar? Låt oss få ha kvar Guds ord som det är. För han är nog större än vi i alla fall. Han har genom särskilda redskap förmedlat sin heliga vilja till oss. Och det är klart att de var människor och de skrev ner det i sin tid och så som de fick det. Men jag tror att han vakar över det så att det är aktuellt också idag. Eller jag vet att det är så. Sen är det ju så att vi vandrar här i det som Bibeln kallar ibland för dödsskuggans dal. Synden kom in i världen. Och det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Vi ska se, hoppar jag över en? Nej. Det är profeten Jesaja, kanske den största profet vi har nästan i Gamla testamentet, tror jag. Synden kom in i världen genom den onda maktens förmåga att få människan att gå emot Guds uttryckliga befallning. Och så kom döden och förgängelsen in i vår jord. Det var inte tänkt så. Från födelsen vandrar vi därför alla i dödsskuggans land. Men löftet ovan, alltså att det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Det skulle visa sig vara sant. För så kommer han, utlovad av profeterna, född i Nazaret, Marias son. Och han säger de mäktiga orden, jag är världens ljus. Vi hörde dem, den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Och finns det någon som säger att Jesus, han var ju en stor man, en vis man och en profet. Då ska man läsa där och säga, nej men om han bara var en vanlig människa kunde han verkligen säga så här. Och jag och fadern är ett och fadern är Gud. Och den som tror på mig ska leva om han än dör. Alla sådana här ord. Nej, han var inte bara en stor och vis man, han var någonting mer, han var Guds son. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Och det är både en uppmaning och en sanning. I honom var liv, Jesus alltså. Och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Johannes, evangelisten, älskar att prata om ljus och mörker. Om liv och död. Han tar ständigt fram den här dualismen. Och man kan få meditera mycket över sådana här ord. Mörkret har inte övervunnit det. En enda liten ljus glimt övervinner det tjockaste mörker. Så är det ju. Ljusets barn. Vad är det med dem? Jo, tidigare var ni mörker. Ni där i Östersund och Torvalla och var ni fanns. Ni var mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Ni som har sagt ett ja till honom i era hjärtan. Och så gör han en ny skapelse. Han föder på nytt. Och vi anar det inte riktigt. Och ibland så tvivlar vi på det. Men han har sagt det själv. Ta emot mig och du blir född på nytt. Då blir ni ljus i Herren. Och så kommer uppmaningen, lev då i det ni är. Lev i det ljus som ni är, som ljusets barn. Och så bär ni frukt i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och så en liten förmaning. Det är Paulus i ett nötskal. Han börjar med att uppmuntra och sen förmanar han. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem. Och det var väl det som var temat idag. Hur var temat? Kommer ni ihåg det? Församlingen. Ett ljus i mörkret. Hur är det? Är vi ljus i mörkret? Eller flyter vi med? Det är ju ett väldigt tryck utifrån världen. Känner ni av det? Att vara precis så som de andra. Inte sticka ut. Inte. Vågar vi någon gång säga ifrån? Ja, jag känner viss bävan för egen del. Här tycker jag, det här är centrumversen i det jag vill säga. Läs det här väldigt noga. Jag ska läsa en hög. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han sa ju, var det ljus? Han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Läs det några gånger och fundera. Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. Varför? Jo, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Du som lyssnar på det här efteråt kan slå upp andra Korintherbrevets 4:6. 2, 4, 6. Andra kor 4, 6. Och så memorera det här ordet och fundera kring det. Jag sa det här till dem som lyssnar. Ni andra ser ju det. Ser ni hur han fantastiskt, jag tänkte på det, 2000 år sedan satt den här ungkarn Paulus. Hade han någon som skrev ner sina tankar så myntade han det här. Där han i en mening liksom slår fast nästan hela kristendomens centrala budskap. Jag är så beundrad av honom. Han får fram skapelsen. Gud som sa, var det ljus. Ljus ska lysa i mörkret. Han pratar om uppenbarelsen. Gud har lyst upp våra hjärtan. Det är ju andens verk, uppenbarelsen. Han pratar om omvändelsen. Vi som har tagit emot det. Som strålar från Kristi ansikte. Vi har förstått att han dog för mig. Det har med omvändelsen att göra. Och så tar han sonens härlighet. Guds härlighet strålar från Kristi ansikte. Och så ska ni läsa evangelierna och se hur Gud finns. Se, den som har sett mig har sett fadern. Han ömkades över människorna. Han gjorde gott. Han hjälpte alla. Det är vår Gud. Och så uppdraget. Det ska sprida sitt ljus. Församlingen ett ljus i mörker. Tänk vilket uppdrag vi har fått. Och tänk vilket gäng vi får vara. Vi skulle egentligen stråla av glädje så att det vart en längtan för de som är utanför. Tänk att få vara med i det gänget. De måste ha hittat någonting. Vi får be Gud om att bli tacksamma människor, att bli glada människor. För vi har verkligen fått allt. Tänk ett ögonblick på det. Ljusets gärningar, inte för att vi ska få äran, utan för att Gud ska få äran. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar. Vem då? Jo, inte oss, utan er far i himlen. Det är ju han som verkar genom oss. Det där är från Bergspredikan. Vi är, inte ska försöka bli världens ljus. Hur kan det vara? Jo, genom att Gud med sin ande bor i oss. Vi återspeglar hans ljus. Och så får vi leva ut det vi är under ständig bön. Herre, fyll mig, tänd mig, sänd mig. Låt mig få känna vad jag verkligen är i dig. Församlingen med Jesus i centrum. De förvånade sig när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes och de andra var. Och märkte att de var ju olärda män ur folket. Hur kan de tala med sån visdom? Men så kom de ihåg, nej men vi har sett dem tillsammans med Jesus. Säg mig vem du umgås med och jag ska säga mig vem du är. Och så tror jag vi ska känna stor tacksamhet att vi får umgås med Bibelns Paulus, med Jesus, med Petrus. Alla de här som levde nära och de kvinnorna som var med. Febe och Maria och allt vad de hette. Det är en förmån för oss. Om vi umgås med dem så får vi inte bara kunskap, vi får säkert lite vishet också. Sen församlingens uppgift, det är ju att dels inbjuda till fest, till uppbyggelse, men också vara varandra till stöd och hjälp. Jag glömmer aldrig när vi kom flyttande hit, en ganska ung familj med 5 barn, vilket mottagande vi fick i den här kyrkan. Det var liksom jättelätt att komma till Jämtland, vi fick vänner direkt. Och barnen, tänk vilken förmån vi har som kristna. Och vi som är med i en lite tätare gemenskap, alltså en EFS-förening, är alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt att vara med i. Eller hur? Ja, men det måste börja någon gång det här. Och att själv bli ett ljus i mörkret börjar med ett möte med Gud själv. Och det kan vara lite jobbigt. Porten är ju faktiskt trång. Har ni tänkt på det? Ett möte med Gud som först ger kännedom om synd, om rättfärdighet och dom, som det står i skriften. Att min helighet platsar inte inför Gud. Det räcker inte. Mina goda gärningar räcker inte riktigt till. Förr i världen kallade vi det för syndanöd. Och vi sa då, om det nu är sant idag vet jag inte, men att utan syndanöd kan egentligen ingen bli frälst. För då behöver man inte Jesus. Den som vågar stå kvar inför Gud får möta nåd och förlåtelse för Kristi skull. Det gäller att inte fly undan direkt, utan låta ljuset spegla in och se tankarna och allt det som inte man är särskilt stolt över. Och då, när Guds ande får föda på nytt. Jag var 23 år, jag minns det så väl. Det som hände, det jag först märkte var kärleken till bröderna. Och bröderna i det sammanhanget var en bönestant som jag mötte på första vardagsmorgon. När jag kom med unika boxen och sparken och skulle till jobbet, och så kom hon och mötte mig. Så såg jag, det var en, hon är med också. Och jag fylldes av värme och glädje och kärlek. Det hade jag aldrig gjort förut. Jag tror att det var ett tecken. Den märkliga rättegången när man ställer sig inför Gud. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är blodröda ska det bli snövita. Och om den är röda som schalakan ska det bli vita som ull. Märklig rättegång. Och så får man syn på att det jag strävade en vecka och skulle bli religiös. Det gick väldigt dåligt. Det gick väldigt dåligt. Men sen så kom Gud och viskade in i mitt hjärta. Jag vet inte hur det gick till. Att det där du har strävat med hela veckan, det gjorde Jesus för dig för 2000 år sedan. Du kan slappna av nu. Vilken lättnad. Vilken lättnad. Tack och lov. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Inte sedan vi hade blivit perfekta, utan medan vi ännu var syndare. Det här är evangeliet. Du duger att ta emot honom precis som du är. Och så kan man bli ljusspridare. Den gamle Symeon i templet. Han hade väntat länge, så möter han Jesus som barn och ser frälsningen. Nu kan jag gå hem i frid. Nu har jag skådat frälsningen. Det var hans vittnesbörd. Det var mycket folk i templet och många såg det unga paret med Jesus barnet, men det var inte många som såg honom som Simon såg honom. De kanske hörde vad han sa. Den namnlösa kvinnan vid Sykars brunn som blev hela Sykar till att signa sig. Kom och se den man som har sagt med allt det jag gjort. Månne inte han är Messias. Fiskaren Simon Petrus som fick ut och fiska, han hade jobbat hela natten och fått ingenting. Och så fylls båten med fisk. Han faller på knä och förstår att det här är ingen vanlig man. Du ska bli människofiskare, Petrus. Och när du omvänt dig, säger han 3 år senare, så styrk dina bröder. Han fick ju svika en gång. Och Johannes evangelisten, den yngste av dem som fick ligga vid Jesu hjärta. Han fick åldras som ett vittne. Han skriver så här. Vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. En gemenskap med fadern och son Jesus Kristus. Där får vi vara med. Som församling och som enskilda. Och detta är det budskap vi har hört av honom förkunna för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Men det var egentligen den första versen jag tänkte på. Vi förkunnar budskapet för att någon fler skulle kunna få vara med. Ju fler vi blir, ju mer får vi glädjas. Och Johannes säger, jag förkunnar det här för att er glädje ska bli fullkomlig. Han vill att vi ska glädja oss över frälsningen. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Kommer ni ihåg Kain? Minns ni honom? Broder, mördaren. Varför är din blick så mörk, Kain? Han drog sig undan i avundsjuka och så slutade med att han mördar sin egen bror. Människosläktets början. Det börjar redan då. Låt oss inte dra oss undan ljuset. Utan att vi en dag när vi lägger det på vårt ytter så ser tillbaka på vårt liv och säger tack Gud att du var med hela vägen. Jag brukar säga till min hustru Siv, min stora bön, och det har vi gemensamt, det är att vi ska få stå inför vår Herre en dag och säga, se här är vi och barnen du har gett oss och barnbarnen och barnbarnsbarnen. Och vi är så tacksamma för att du var med, att vi fick be för dem. Ett härligt liv har ni. Ja, jag ska gå lite fort fram nu. Det vi har sett och hört, sa Johannes, vad hade de sett och hört? Jo, sjuka blev helade, illa medfarna, föraktade, upprättade, döda uppväcktes. Vindarna, naturen, allt var under hans välde. Men de såg också lidandet, hur han hånad, pinad och korsfäst gick där blödande upp mot korset. Bärande bjälken, ramlande av utmattning. Men att han ändå bad för sina bödlar. Se och lev. Se på honom och lev. Det var för mig och för dig. Men det var inte slutet. De mötte en uppståndne. Så vart de frimodiga. Petrus predikade i mitt i Jerusalem på torget. Honom som ni har korsfäst har Gud uppväckt. De såg hur det eviga livet blev synligt i hans uppståndelse. Och så är han den förstfödde som är uppväckt från de döda på det sättet. I en ny gestalt. Och vi ska bli honom lika. Och vi har inte en aning om hur det blir. Men det blir bättre än vi tror. Det är inte ett öga sett, inget öra hört. Det har Gud berätt. Den nya kroppen. Vi ska få nya kroppar. Och vi ska bo i ett land där det är fint. Så jag brukar säga, jag tror inte jag vill sitta till bords där hela tiden. Nej, du behöver inte vara orolig. Sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob. Här då, det blir något annat också. De fick samtala med den uppståndne. De åt med honom. Han sa, känn på mig, en ande har ju inte så det ni ser. De såg fiskrenset och var kvar när han hade ätit fisk med dem. Tro på det vi vittnar om, säger Johannes. Vi vill dela gemenskapen och glädje med just dig som går ensam och känner dig ledsen. Vi vill dela glädje med dig som är misslyckad. Välkommen. Men också du som tycker att livet leker behöver bli räddad. Välkommen du också. Låt inte lura dig att bara följa med den stora massan. Ty vad hjälper en människa om hon vinner hela världen. Men visar sig själv och går förlorad. Ibland blir jag så förvånad. Vi har världens bästa budskap. Och vi mår ungefär mindre än 1% som kommer för att höra om det. Sök församlingsgemenskap där du finns. Du som lyssnar och du som är här. Sträva efter kärleken. Men var också ivrig att undfå andliga gåvor. Kanske vi skulle behöva utbe mer av andliga gåvor. Jag tror det. Låt oss ge akt på varann som församling och församlingsmedlemmar. Sporra varann till kärlek och goda gärningar. Inte överge våra sammankomster, utan uppmuntra varandra. Så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Bli gärna uppmuntrade. Både för barn och gamla och medelålders. Ta fasta på det som är positivt, inte det negativa. Nu är jag snart färdig. Alla är inbjudna. Bröllopsdräkten tillhandahålls. Alla människor har rätt till frälsningen genom Jesus. Alla människor. Men det måste tas emot. Att ringakta och förakta och avvisa inbjudan. Sammanfattning, det här är den näst sista bilden. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor kom in i vår värld. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Kommer ni ihåg hur det fortsätter? Johannes 1:15. Där har ni prästfrun. Hon kunde åt alla dem som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Det här är den nya översättningen. Åt dem som tror på hans namn. Gav han makten. Det grekiska ordet är exousia. Rätten, möjligheten, makten att få bli Guds barn. De är födda av blod. De är inte födda av blod eller av köttets vilja, utan av Gud. Nyfödelsens under, den som Gud utför. Och så får vi be, vi som är här. Skulle det vara så att jag tvivlar på det här, så föd mig på nytt, Gud. Låt mig få vara din. Med Gud och hans vänskap, hans ande och ord, samt syskongemenskap och nådens bord. Det är osedda dagar. Jag. Jag möter med tröst. Det är osedda dagar jag möter med tröst, ja. Oss följer ju herden. Oss följer ju herden. Det är en fantastisk psalm. 59, läs den gärna. Och vi får hämta kraft hos Herren själv i gemenskap och här. Och vi får ta del av Herrens måltid. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var och begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig för nåden. Vi tackar dig för din outsägligt stora gåva. Så ber vi för oss som är här och de som kanske lyssnar i efterhand. Låt oss få vara med i din skara på ljusets sida. Och så en dag få stå bärgade hem hos dig. För Jesu förtjänst, det är vår bön. Välsigna oss, Herre. Amen.